Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter. Det här är en podd för dig som möter integrerade elever som läser efter anpassad grundskolas läroplan i grundskolan. Men även för dig som är lite nyfiken på och vill lära dig mer om just integrerade elever. Jag heter Linda Eklund och är speciallärare med specialisering intellektuell funktionsnedsättning och är programledare för den här podden. Hej och välkomna till dagens avsnitt som handlar om intellektuell funktionsnedsättning och vad det betyder i mötet med skolan. Dagens gäster är Linda, Gunilla och Shruti. Och jag tänker att ni kan presentera er själva lite närmare.
Mm. Linda Krogerus heter jag. Jag jobbar som speciallärare inom anpassad grundskola här i Göteborg.
Och Gunilla Westman Andersson heter jag. Jag är lektor på institutionen för pedagogik och specialpedagogik här i Göteborg.
Shruti Taneja Johansson heter jag. Jag är docent i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet.
Välkomna hit idag.
Tack.
Jag tänker på, när vi pratar om intellektuell funktionsnedsättning, det är ju en diagnos. Och alla diagnoser har ju kärnsymptom. Alltså det vi vet att funktionsnedsättningen innebär. Och ett av kärnsymptomen i den intellektuella funktionsnedsättningen, det är ju att det brukar vara mer eller mindre svårt, det här som vi kallar för teoretisk kunskap, att ta emot information på olika sätt och sen på egen hand göra om det till någon typ av kunskap. Vad kan man tänka om det i mötet med skolan?
Det är ju en nedsatt kognitiv förmåga och det innebär att man har svårt att tänka, förstå, lära sig och kommunicera. Och det påverkar ju på alla sätt det som händer i skolan.
Mm. Och jag tänker också att det här överhuvudtaget, de här kognitiva aspekterna, det är ju sånt som vi har olika lätt för, oavsett om vi har en intellektuell funktionsnedsättning eller inte. Och det gör ju i sig att man kan säga att det är en generell nedsättning, men samtidigt så är det så varierat hur det ter sig för varje individ. Så det är lite grann ett detektivarbete det här.
Precis.
Som man som lärare behöver ägna sig åt. Mm. Hur det ter sig för just den individ man möter.
Ja, precis. För kärnsymptom, det är ju sånt vi vet ingår i funktionsnedsättningen, men det varierar ju såklart från person till person. Mm. Och kanske också situation till situation och i det här fallet även ålder.
Mm.
Jag tänker på att den teoretiska kunskapen är också väldigt förknippad med den abstrakta tankeförmågan. Och hur vi gör i skolan med vår undervisning och elevernas lärande, att läraren ofta modellerar kanske framme vid tavlan eller kollektivt och sedan pratar man ju gärna och man kan titta på film och så vidare och sen så ska ju då eleverna själva öva sig till kunskap med hjälp av våra olika skolmaterial och det är ju där det kan bli lite svårt för elever med intellektuell funktionsnedsättning.
Mm. Och tittar man då på våra styrdokument, det är ju läroplanen och kursplanerna, så bygger de ju ändå på en analysförmåga eller en tanke om att jag ska kunna abstrahera, jag ska kunna ta in, bearbeta, jämföra, relatera till egna erfarenheter. Och det är ju svårt för den här målgruppen.
Mm.
Men vi har ju anpassad grundskola, eller den här målgruppen läser ju en egen kursplan. Och som är uppdelad i kursplan för ämnen eller kursplan för ämnesområden beroende på om du har en lindrig eller en svårare intellektuell funktionsnedsättning. Men trots det så är det ju ett kognitivt innehåll och där är det ju upp till läraren att skapa en undervisning som kompenserar för elevens svårigheter och liksom möter upp. För jag tänker ju så här att vi ska inte tro att den här målgruppen bara ska ha allting på en väldigt lätt nivå eller alltid ska gå väldigt långsamt. Utan vi ska ju, jag tycker det är bra egentligen att kursplanerna är utformade så att de ska ju liksom stimulera det kognitiva. Men den här målgruppen behöver fler stödstrukturer på vägen till målet.
Mm. Jag håller med att man ska inte sänka förväntningar. För det handlar inte om det. Det är att det är kännedom av eleven, tror jag, så är viktigt. Mm. Vilka förmågor behöver kompenseras. Och det behöver man hjälpas åt, tror jag. En enskild lärare kan inte riktigt känna eleven på det sättet. Och då får man jobba som samarbeta med de andra lärarna.
Mm. Och dessutom så tror jag, eller jag är helt säker på, att just det här att etablera en bra relation till eleven. Det kan man väl säga, det är ju viktigt till vilka elever som helst. Men just eftersom det är så, det kan variera från dag till dag. Också kan göra för vem som helst, men kanske lite oftare för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Så behöver man som lärare lägga ännu mer tid och fokus på att också lära känna individen.
Precis. Jag ska faktiskt citera en före detta kollega till mig som sa vid ett tillfälle att vårt uppdrag i skolan är att ge eleven bäst förutsättning till lärande och utveckling. Och för att kunna göra det så måste vi nå eleven. Mm. Men för att kunna nå eleven, då måste vi förstå eleven. Mm. Och det där har jag liksom burit med mig under alla år. Mm. För det är precis det som ni pratar om nu. Mm. Hur viktigt det är att man lär känna sin elev. Mm.
Mm. Och det betyder i princip att om jag ska försöka nå dig och försöka känna in var du är någonstans, så betyder det att jag i min undervisning, jag vet vart jag vill, men jag måste liksom känna dig, vart du är, och också vad som intresserar dig, vad som motiverar dig. Så jag försöker ofta bygga in någonting som känns personligt intressant för den eleven, oavsett nästan tema. Mm. För att det är så viktigt att uppleva för den här målgruppen att känna att det är meningsfullt. Mm. Det här KASAM, ni vet, att det är begripligt och meningsfullt och hanterbart. Mm. Så otroligt viktigt.
Ja. Och ett sätt att göra det begripligt för målgruppen av elever med intellektuell funktionsnedsättning, när vi vet att den abstrakta tankeförmågan är något nedsatt, det är lite svårare det här med den teoretiska kunskapen, det är ju att konkretisera sin undervisning så långt det är möjligt. Mm. Att försöka visa eleven snarare än att berätta för eleven, tänker jag.
Och också hitta då den här intresset som gör att det både blir begripligt, men också att det motiverar till att faktiskt utveckla sin kunskap ännu mer.
Mm. Jag tänker det är viktigt att också ha med den planeringsförmåga. Det är också nedsatt, och ibland är på särskilt teoretiskt ämne att man förenklar uppgiften, man anpassar det på olika sätt, man är tillgänglig för att förklara för eleven. Men man glömmer bort att tänka på vilka andra förmågor behöver eleven för att klara av uppgiften. Det är inte bara innehållet. Men kanske man behöver korttidsminne. Är viktigt ibland att lösa uppgifter, och det glömmer man bort. Så jag tänker när man, det handlar inte om att förenkla och anpassa, men också ta hänsyn till vilka andra förmågor vi förväntar i den att få lösa uppgiften.
Mm. Jätteviktigt det du säger. Ett annat kärnsymptom i funktionsnedsättningen, det handlar ju om det här som vi kallar för praktisk kunskap. Mm. Det här med att ibland så uppstår det svårigheter i att klara ett självständigt vardagsliv, till exempel planeringsförmåga eller att kunna navigera sig från olika lokaler och så vidare. Mm. Vad kan det mer handla om?
Tänkte du på den här praktiska kunskapen?
Ja.
Skulle tid vara en aspekt också där?
Tid är svårt, absolut.
För det vet vi att det är en sak som flera elever med intellektuell funktionsnedsättning, en koppling mellan klocka och tid. Hur förstår vi detta?
Ja, eller, när är det strax?
Ja.
Alla de tidsbegreppen, igår, imorgon, om en kvart, nästa vecka, nästa lektion. Alla de begreppen behöver ju egentligen eleven ytterligare stödstrukturer. Mm. Som då ett schema till exempel, eller bildstöd, eller... Jag tycker ju tecken som stöd är väldigt bra för den här målgruppen.
Mm. Jag tänker att ibland eleverna utvecklar som adaptiv förmåga olika strategier för att förstå vad igår till exempel betyder. Men det är bara ett strategi att förstå detta. Det betyder inte att de förstår tid. Och det är lite att vi överskattar deras förmåga ibland utifrån det. Och det tror jag att flera elever som har lindrig intellektuell funktionsnedsättning har utvecklat flera av dessa färdigheter att kunna adaptera till situationen.
Och jag tänker när man går i en grundskoleklass med elever som inte har då en intellektuell funktionsnedsättning. Och på ytligt sätt kanske det ser ut som att man hänger med ganska bra. Men många gånger handlar det också om att den här eleven kanske har byggt upp en strategi att titta på hur gör andra. Men när man står där själv till exempel och ska, hur lång tid kan jag ha på mig nu innan rasten är slut, eller när jag ska gå till nästa lektion eller så, beroende på vilken ålder det här är förstås. Så det är ofta då det kan ställa till det, och det är då det är viktigt att ha med sig som lärare, tänker jag också, att precis det här som du sa, att konkretisera, att tydliggöra och tydliggöra tiden. För det här med att planera och kunna hålla koll på tid, det är ju någonting som präglar hela ens liv. Det är inte bara i skolan utan också överhuvudtaget. Så
Och att skapa en förförståelse är ju ofta viktig för den här gruppen. Att nu när du går ut på rasten, då finns det de här möjligheterna som du kan, lekarna eller det här du kan göra. Och vad gör du? Alltså, det här jobbar vi ju jättemycket med. Hur gör jag i en social situation till exempel? Hur tar jag kontakt eller hur tar jag inte kontakt? Var går den här gränsen mellan dig och mig? Den är ju jättesvår att känna av många gånger.
Tydliggöra tiden, men det måste också vara åldersadekvat. Ofta när vi diskuterar detta tänker vi på yngre barn. Men det är otroligt viktigt att det sättet vi tydliggör tid är på något sätt synliggör inte elev för elev för sina andra klasskamrater på ett sätt som man skäms. Jag tror det är väldigt viktigt, den stigma kopplat till detta är ofta vi glömmer bort, där påverkar eleven och psykisk hälsa.
Och det är då jag tror att det är väldigt lätt att som lärare missta sig, alltså tänker att men det där funkar ju så bra därför att man har, alltså eleven har, hänger upp liksom tiden till exempel då, på att titta hur kompisarna gör, men det finns inte liksom integrerat i individen själv.
Och Linda, du var inne på det med sociala färdigheter, alltså hur, för det vet vi också, det är mer eller mindre svårt att förstå till exempel sociala regler, eller hur ska jag vara när jag umgås i en konstellation av människor, vad är okej att säga och inte säga, hur nära kan jag stå en annan människa och så vidare. Det är också någonting som vi ser, och skillnaden mellan en elev med intellektuell funktionsnedsättning och en elev utan, den skillnaden blir ju i regel både större och också mer synlig ju äldre eleverna blir. Framförallt inom det sociala fältet. Hur kan man tänka där på skolan kring den integrerade eleven i gruppen?
Jag tror att även där, man ska inte vara rädd för att, alltså det är väldigt lätt att man, tror jag, tänker att men det här, om jag nu använder mig av den här strategin att visualisera, så kan man lätt tänka men det här är kanske lite för barnsligt. Men jag har ju mött så många som är vuxna också som har varit så tacksamma för att just att man visualiserar på olika sätt beroende på vilken nivå man befinner sig på. Det kan ju vara att skriva ner, men det kan också vara att man har alltså foton eller någonting sånt på liksom olika sociala situationer också. Så jag tror att just som lärare så ska man också tänka på just det här att man kan inte bara ta för givet att på rasten så kommer den här eleven att kunna må bra, eller jag får säga, på rasten tillsammans med sina kompisar. För att det kanske, man kanske inte riktigt förstår vad som andra kan, ja men det är ju väldigt lätt tyvärr att man kanske blir lurad till någonting. Behöver inte vara den andres intention att lura, men det blir konsekvensen av det hela, till exempel.
Faktum är ju att rasterna är ju oftast svårare kanske än själva lektionerna för den här målgruppen, för de är ju inte så strukturerade. Nej. En lektion är ju oftast ändå, men det finns en inledning och så ett arbetsmoment och en avslutning. Och på rasterna händer det många oförväntade saker som inte går liksom att förbereda exakt på. Så därför är det ju ofta en utmanande situation som blir svårare ju äldre man blir, precis som du var inne på. Jag tänker ritprata och sociala berättelser är bra verktyg som man ju ofta använder efter att det har hänt någonting, men man kan lika bra tänka att man använder det innan, att liksom gå igenom eleven innan, som du sa med foton till exempel på skolgården, eller det här kan du stå och här är ju gungorna och så, eller att man ritar upp och skriver lite grann beroende på eleven själv, tycker jag. Det är också jätteroligt att få eleven själv med i det här skapandet av till exempel ett ritprat eller en social berättelse. För att en utmaning är också, tycker jag, när de blir äldre, vi kan inte heller lägga för mycket ansvar på klasskamraterna. Ofta är de ju jättefina och schyssta och vill verkligen stötta upp, men det ska inte vara deras ansvar att den här eleven liksom är inkluderad, utan det måste ju ändå vila på oss vuxna.
Och jag tror att det är en investering i vänskap också, att man just det här fråntar klasskompisars ansvar. För det kan också bli så att nej, men jag orkar inte, så fjärmar sig man sig från. Men att visa att här, jag tar som lärare ansvar, men ni kan vara vänner.
Jag tänker också lite grann förebyggande här, att när en elev, integrerad elev, börjar på skolan, att man ofta tänker på undervisningssituation och vad behövs. Den sociala glöms bort ibland. Och efterhand, precis som du sa, man sitter och försöker lösa situationen. Och det tror jag att man kan komma in tidigare för att förbereda eleven och tänka att vara integrerad i grundskolan. Man behöver också öva eller jobba med elev på något sätt för att förbereda dem för den sociala biten. Att det är som man... Du sa också att man blir lätt lurad, mobbad också. Ganska vanligt. Och att förstå skämt. Och sådana saker blir jättesvårt. Och med ålder blir det rätt allvarligt också. Konsekvenser.
Ja, och jag tänker på hur vi vuxna oftast förhåller oss till barn i konfliktsituationer. Den absolut vanligaste frågan som jag hör att en vuxen ställer till barn i konflikt är: hur tror du att hen känner när du, och så vidare. Och då tänker man nog också som vuxen att bara barnet eller eleven svarar rätt, så har det där kunskapandet har skett. Då har man lärt sig att det där var inte okej att jag gjorde så. Då ska jag inte göra så igen. Men då glömmer man ju det, att just inom den teoretiska delen så är ju detta så svårt. Och det kan ju också vara så här att just mentaliseringsförmågan är så pass nedsatt hos eleven. Det här med att kunna göra den där kopplingen att... så som du känner nu när jag gör så här mot dig, så har jag känt en gång när jag var med om något liknande. Därför tänker jag också att man behöver hjälpa eleven istället för att ställa frågan till eleven som eleven förmodligen inte kan svara på alla gånger. Hjälp eleven, tala om för eleven att när du gör så här, då känner hen så här. Eller då blir det så här.
Till exempel kan man göra det för att göra det mer opersonligt, kan man ju också göra det med handdockor, har vi gjort någon gång med yngre elever, för då handlar det plötsligt om kaninen och elefanten, och då blir det mycket lättare, eller Pelle och Lisa, då blir det mycket lättare liksom att säga nej, men han, jag såg ju att han var dum mot honom. Ja, precis, och hur kände han sig? Det är mycket lättare än att säga liksom, hur kände du i den situationen. Så att man liksom tar lite avstånd där.
Och jag tänker också på det som du nämnde, så att det är det här med att man kanske blir lite, lite utsatt nästan. Att visst är det svårt att avgöra hur jag ska vara mot andra, men det är faktiskt lika svårt för mig att avgöra vad som är okej att andra gör mot mig. Och, för det ingår också i den här sociala förmågan. Och lägg då också på det här mänskliga behovet som vi alla har. Behovet av gemenskap, behovet av tillhörighet, att känna vänskap och så vidare. Vilket gör att få syn på var den där gränsen går kan ju vara ännu svårare. Och där tänker jag också att min erfarenhet är att när vi märker att klassen börjar märka en skillnad på att eleven inte gör som vi gör, kan som vi gör eller är som vi är. Då är vi jätteduktiga på att fånga gruppen ganska på det direkta. Och vi jobbar med värdegrundsarbete, allas lika värde, mänskliga rättigheter och så vidare. Det vi ibland glömmer, tänker jag, det är individen själv. För eleven kommer också märka skillnad och börja brottas med tankar om sig själv. Jag är inte som de andra. Jag gör inte som de andra. Jag kan inte som de andra. Där tänker jag, där behöver vi bli bättre att fånga eleven, när vi märker att eleven också börjar se den skillnaden som faktiskt blir större och synligare ju äldre de blir.
Och jag tänker också att det är ju så mycket, alltså, till exempel det här med relationer, men även så mycket annat som vi har pratat om nu, att det är ju någonting som, det är ju inte bara elever med intellektuell funktionsnedsättning.
Nej, det är sant.
Som mår bra och behöver höra det här, utan jag tror ju att man kan göra jättemycket som någon slags grund, vad ska man säga, grundnivå, eller så, det här, så här jobbar vi med alla elever. För då kan man också förhindra åtminstone till en viss del det här känslan att vara annorlunda. Eller rättare sagt att säga att vi är olika.
Mm.
För just det här med sociala relationer, det är ju någonting som är svårt för alla på olika sätt.
Mm.
Naturligtvis så är det svårare för elever med intellektuell funktionsnedsättning oftast. Men det är ju inte så lätt för andra heller. Så jag tror att det är så mycket vi kan göra genom att ha någon slags grund, ett förhållningssätt som täcker in så många. Och sen behöver man lite mer för vissa elever.
Och sen tycker jag att man som lärare kan man ju vara öppen med, i alla fall på mellanstadiet och högstadiet, gymnasiet, att berätta också vad är ett intellektuellt funktionshinder. Mm. Ibland vill ju eleven själv också berätta om det.
Mm.
Så det tycker jag absolut att man inte heller behöver vara rädd för, att liksom berätta det. Men sen tycker jag också det är viktigt att lyfta en... Jag upplever att den här målgruppen också har någon form av kompetens. Och kan man på något sätt, den är ju lite svårare att sätta ord på... Min upplevelse är att den här målgruppen ofta kanske inte har så stora, alltså gärna liksom våga visa vem man är. Alltså så inte har de här bromsarna, liksom att det här är skämmigt eller jag duger inte, det var inte tillräckligt bra. Mm. Jag var jättebra på matteprovet och sen var det ju ett matteprov på min nivå såklart. Och det kan man förhoppningsvis också som lärare ta tillvara på och lyfta och framför klassen gärna. Liksom, att det här är också en person som kan jättemycket.
Mm.
Det tycker jag är viktigt.
Ja, och där är det också viktigt att vi har med oss elevens medgivande till detta och kanske även vårdnadshavare, tänker jag.
Jag tänker också på samtal med eleven. Vi frågar andra om hur vi ska jobba eller undervisa elever. Men man måste inte glömma att kunskapen ligger hos elev. Även om eleven kan inte själv berätta om det. På det sättet vi kanske samtalar om det. Det finns flera olika sätt att komma åt den kunskap.
Mm.
Och det ska vi inte glömma. Hur upplever eleven situationen? Vad är det som eleven tycker är svårt? Vi kan tolka det. Men för att förstå vad eleven är, jag tror det är viktigt att ha samtal, och med samtal behöver jag inte, det behöver inte vara ord.
Nej.
Samtal på det sättet. Precis. Det kan vara samtal på flera olika
Absolut.
Sätt.
Ja. Att förstå eleven.
Förstå.
Exakt.
Och där tänker jag, apropå det, så när man ska göra en utredning till exempel, så är det ju så viktigt att man också hittar både rätt sätt, hur tar jag reda på de här olika sakerna. Och då, till exempel det här med samtal, att Det kan ske på olika sätt, men det kanske också måste få ske på en annan dag än just när jag hade tänkt. För att just den här dagen var ingen bra dag. Så att jag tror att som lärare så behöver man ha den här inställningen att det här arbetet som jag gör, vare sig det handlar om det här med att planera, ta reda på vad eleven kan, men också även bedömning. Alltså att det här måste få ske över tid, för det är så många olika komponenter som spelar in i hur jag kan, som, alltså hur eleven kan dels visa vad jag kan eller vad jag behöver och hur saker och ting fungerar. Så att ja, kommunikation och tid från läraren alltså.
Och det håller jag verkligen med om, och inte bara läraren utan alla runt omkring. Ibland är det ju en elevassistent inkopplad kanske, eller en fritidslärare eller annan personal. Och då är det jätteviktigt just det här kollegiala lärandet. Vad såg du nu den här lektionen, eller hur var det på rasten? Att man liksom känner att man samarbetar så att man inte är ensam i den situationen.
Även om det är över ämnesgränsen alltså.
Jag tänker också på hur viktigt det är att ha förståelse för elevens funktionsnedsättning i mötet med skolan. Bara det här med att ett svikande minne är ju väldigt vanligt. Alltså minnessvårigheter är ju väldigt vanligt också. Och att ibland kan ju en uppvisad kunskap falla bort hos en elev. Och det är inget konstigt när man vet om att det är så det kan se ut. Och den kunskapen kan vara borta ganska länge. Ibland några dagar eller någon dag. Men ibland faktiskt ganska länge, i veckor. Innan innan eleven har innan kunskapen är tillbaks. Mm. Och när det där händer, när en kunskap faller bort, då blir vi lärare lite stressade. Mm. Och så gör vi allt vad vi kan och vi vänder ut och in på oss själva och vi rotar fram massa olika material och vi gör allt vi kan, men den här kunskapen som fanns kommer inte tillbaka. Jag tänker att då är det väldigt viktigt att man har förståelse för hur det faktiskt kan te sig med en intellektuell funktionsnedsättning, att ibland behöver vi vänta lite grann. Mm. Vi behöver vänta in eleven, för kunskap kan falla bort men den kommer oftast tillbaka.
Mm. Tänkte på en sak nu, att det är också ibland man ofta hör att en ovilja, en lärare beskriver att eleven vill inte eller visar på olika sätt, sätter på luvan eller vägrar. Men ofta den oviljan, tror jag, bakom den ligger, eleven vet inte hur man ska göra det. Och det tror jag är viktigt att ha med, att inte tolka det på ett precis. Sätt, bara för att eleven visar det på det sättet.
Mm. Jätteviktigt.
Ja, men precis. Mm. Att analysera vad oviljan egentligen grundar sig i. Mm. Mm. Absolut. Och jag tänker också att en annan väldigt viktig del att känna till när det gäller funktionsnedsättningen, det är ju IQ. Och IQ i sig är ju väldigt svårt att beskriva egentligen, för att det består ju av många olika komponenter. Och det är också lite svårt att beskriva hur man kanske testar just IQ, för det gör man på flera olika sätt så att säga. Men det vi vet om kärnsymptomet inom intellektuell funktionsnedsättning, det är ju att IQ-nivån hos personen alltid understiger 70. Och sen delar man ju dessutom in funktionsnedsättningen i 4 olika nivåer. Lindrig, medelsvår, svår och mycket svår. Majoriteten av de integrerade eleverna som vi har i Göteborgs stad, de förmodas ha en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Och jag tänker att du var inne på lite grann om den här målgruppen av elever som blir mottagna i anpassad grundskola. Det är ju allt annat än en homogen grupp.
Nej, men precis, den är ju heterogen och därför finns det också 2 kursplaner. Det finns ju många lärare som tycker att vi borde ha 3 kursplaner för att gruppen är som sagt så heterogen. Men just nu har vi då kursplaner för elever som läser ämnen som då ligger på en lindrigare utvecklingsnivå och de som läser ämnesområden på en svårare eller tidigare utvecklingsnivå. Och du var ju inne på det här med bedömning och det är ju en utmaning, får man ärligt säga, att göra en bedömning som möter elevens behov och förutsättning och möjligheter. Mm. Och jag tänker mycket kring bedömning, att det handlar lika mycket som det handlar om eleven, så handlar det egentligen om min undervisning. Så att om du inte uppnår det jag har tänkt, då behöver jag skruva ännu lite mer, justera ännu lite mer. Och vänta in, det var ju så bra du sa, va? För att det är ju så ofta så att det gick inte idag, men imorgon försöker jag igen. Alltså att ha den här uthålligheten också, att försöka igen.
Och jag tänker att alltså, vi lärare, det är klart att det är lite att man kan uppleva att det är svårt när du har en integrerad elev och så kanske du har 27 elever i klassen som läser efter grundskolans kursplaner. Och när vi märker att våran integrerade elev, kanske progressionen, alltså kunskapsprogressionen, vi vet ju att den är ju långsammare. Det tar längre tid att lära, det vet vi. Och det är också så som kursplanen eller läroplanen också uppbyggd. Man ser ju i det centrala innehållet att man får mera tid på sig för sitt lärande. Men det är också lätt att tappa fokus på detta. När vi märker att den integrerade eleven kanske börjar sakta efter lite grann. Och då brukar man bli lite stressad som lärare. Man glömmer att det är en annan läroplan. Man glömmer att det är andra kriterier jag ska bedöma efter. Man glömmer att funktionsnedsättningen innebär att det tar längre tid. Och vi behöver vänta in, behöver tålamod. Acceptans.
Jag ska lägga till också ibland, jag håller med där, men jag tänker också ibland när vi som lärare bedömer, eller det sättet vi bedömer. Vi ibland säger eleven behöver tid, att vi får göra det över tid, men samtidigt vi ifrågasätter inte vårt eget sätt. Vad är det vi bedömer här? Bedömer vi det kunskap som vi vill att eleven ska visa, eller bedömer vi andra saker? Och jag tror det är väldigt viktigt också att titta inåt och försöka fundera kring vad är det vi bedömer. Vi glömmer bort, för att vi är så van med den skriftliga delen, att vi bedömer skriftligt.
Exakt. Och också då att ge eleven rätt förutsättning att visa. Precis. Och jag tänker att också när det kommer till när vi ger våra elever instruktioner, till exempel kollektivt i grupp, gärna muntligt. Mm. Vi berättar för klassen om lektionsupplägget, vad vi ska göra, hur vi ska göra och så vidare. Men det kanske inte är helt enkelt för en elev med intellektuell funktionsnedsättning att faktiskt kunna ta emot all den muntliga informationen och sen på egen hand hålla kvar det i sitt minne. Och dessutom komma ihåg det i rätt ordning. Mm. Vi behöver kanske tänka att för att eleven ska få förutsättning att förstå instruktionen så kanske jag behöver korta ner instruktioner, jag kanske behöver dubbelkolla, kanske behöver nämna någonting mer individuellt just till eleven, ställa en fråga och se att eleven har förstått instruktionen. För har inte eleven förstått instruktionen, då kommer inte heller eleven ha förutsättning att göra det som förväntas. Nej. Och där har jag ju som lärare ett väldigt ansvar.
Det är ju ofta så att ta emot en instruktion i grupp är väldigt svårt. Ja. För då kommer man tillbaka till det här angår inte mig just nu. Jag väntar tills hon har pratat klart och sen ska jag göra någonting. Det är väldigt svårt att ta emot en instruktion. Så, så därför är det ju precis som du säger att man får ta det igen. Ja. Gärna med bildstöd och liksom.
Och jag tänker att det är sånt som man behöver känna till som lärare. Mm. Till en integrerad elev. Vad betyder funktionsnedsättningen i mötet med skolan?
Jag tänker ta till sig innehåll på olika sätt, som vi var in på lite, en enklare text kan faktiskt kompletteras med en video, en ljudfil, så eleven kan ta till sig samma kunskap på flera sätt. Kanske hela klassen gör inte det, men för eleven kan det vara väldigt viktigt att få den.
Men där, och där tänker jag, ibland är det så nyttigt att tänka in sig själv in i en situation. Låt säga att vi har en utbildningsdag, vi sitter på och lyssnar på massa föreläsningar. Alltså det är inte jättelätt att hålla upp sitt fokus, men vad mycket det gör att man får titta på en liten film eller någonting. Så det är liksom, man kan vända mycket, man kan förstå mycket genom att förstå sig själv. Men jag tänker på en annan sak också, det är just det här med sinnesintryck. Att där är ju också många elever med intellektuell funktionsnedsättning, och sen vet vi att det är ju inte så ovanligt att det också finns andra funktionsnedsättningar, till exempel autism. Men överhuvudtaget så är vi ju också olika känsliga för sinnesintryck. Och låt säga då, om vi går tillbaka till det här med instruktion då, att få en instruktion i grupp, och så är det jättemycket saker som händer runt omkring som jag inte kan hålla borta. Då är det liksom inte, då spelar det ingen roll hur tydligt du ger din instruktion. Utan då störs jag av till exempel ljud eller synintryck eller dofter eller vad det nu är. Och det är väl det som är en utmaning. Alltså bara det här med perception eller sinnesintryck är ju en jättestor utmaning i en klass med många elever.
Ja, verkligen.
Och det tror jag är någonting som man kanske inte alltid tänker på som lärare. För det är sånt som inte syns utanpå, utan det är liksom individens upplevelse.
Och så en viktig grej tycker jag med att konkretisera, egentligen bra för hela klassen, men speciellt för den eleven då med intellektuell funktionsnedsättning, att liksom ta med ett konkret föremål. Jag tycker det är så bra. Ska du prata om nu säger jag judendomen, så ta med en menora och känn på den och hur tung känns den. Det är ju jättespännande för alla elever. Och det påverkar min upplevelse faktiskt arbetsminnet, Shruti, som du var inne på där i början av vårt samtal. Att det är ju nedsatt, det vet vi. Men, och då kommer jag kanske inte ihåg någonting om judendomen, men jag kommer ihåg den där saken. Och det hade man ljus i och den kändes så tung och den luktade på ett speciellt sätt. Alltså det är så värdefullt med konkreta föremål.
Precis, att visa snarare än att berätta om. För det hjälper våra elever med intellektuell funktionsnedsättning till lärande.
Och då får jag bara säga, koppla ihop till det du sa, apropå det här med sinnesintryck, att då använder man ju det till någonting positivt, eller till någonting i lärandet, att jag får känna på, man får lukta och, eller lyssna på.
Precis. Ja, tusen tack för att ni ville vara med idag och prata lite grann om intellektuell funktionsnedsättning och vad vi i skolan behöver känna till och ta hänsyn till när vi planerar och genomför vår undervisning och bedömer en elev med intellektuell funktionsnedsättning ur den anpassade grundskolans läroplan. Tack ska ni ha.
Tack.
Podden Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter, är producerad av Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad Inspelningen gjordes under 2024.